Hej och riktigt varmt välkomna till Historiskt magasin i dagens upplaga av Förmiddags. Och Historiskt magasin den här gången ska handla om arkeologi. Arkeologi är ett förskräckligt vitt ämne egentligen. Och för att ta reda på lite mer om hur vitt det faktiskt är och hur arkeologen riktigt jobbar, så har jag nu sökt mig ut till Kastelholm och här träffar jag Kim Darmark. Hej på dig du.
Hej och god morgon.
God morgon. Du är arkeolog.
Ja, precis.
Och då kan man ju undra, varför blir man arkeolog?
Ja, jag halkar väl lite in på det, men om man ska rationalisera det så här i efterhand så kan jag väl säga att när jag började läsa så ville jag läsa det därför att det var som en blandning mellan humaniora och naturvetenskap. Arkeologi är ju väldigt brett och man använder många olika metoder liksom. Och samtidigt så tyckte jag att det var inte så luddigt som många humanistiska vetenskaper kan vara, samtidigt som det inte var så fyrkantigt som vissa tekniska utbildningar kan vara. Så jag såg det som en bra medelväg som passar mig.
En skön blandning helt enkelt.
Ja, det kan man säga. Mm. Så att det var väl så jag motiverade. Samtidigt så tyckte jag att det var spännande därför att man hade hela världen som arbetsfält och så. Jag har ju jobbat i många olika länder också under min tid som arkeolog.
Men du har jobbat väldigt mycket här hemma på Åland.
Ja, jag jobbade ju här för många, många år sedan. Sen har jag återvänt för ett drygt år sedan då. Sen. Och däremellan så jobbar jag framförallt i Uppsala-trakten och så.
Om man då tänker sig jämför fynd som man kan göra här och fynd som man kan göra i Uppsala, vad är mer upphetsande?
Åland har ju fantastiska arkeologiska ställen, så att det finns ju spännande fynd att göra här. Men jag menar, det finns ju överallt naturligtvis. Men
jag sa, och det sa du också, att det är ett väldigt vitt, väldigt, väldigt brett område det här med arkeologi. Och för de flesta så tror jag att det här med arkeologi, då tänker man på att det är fruktansvärt gamla saker.
Ja.
Eller små smulor av gamla saker som man kan hitta i jorden. Men arkeologi, förutom att det sträcker sig från alldeles den gråaste av grå forntid, så kan den komma väldigt nära oss också.
Ja, alltså som du säger så arkeologi har ett väldigt brett verksamhetsområde så att säga. Och egentligen är det ju så att arkeologi, det har diskuterats mycket hur man ska avgränsa det, vad är det egentligen? Och det som definierar arkeologi är ju att det sysslar med materiell kultur, alltså gamla grejer då, snarare än texter och sånt. Utan man försöker gräva fram vad har människor lämnat efter sig och vad berättar de om vad människorna har gjort. Och det kan man ju naturligtvis göra under alla perioder när människor har lämnat efter sig saker.
Så egentligen som i fjol till och med?
Ja, som i fjol. Och det finns ju inte inom förvaltningen kanske, men på universiteten så finns det ju sådana som sysslar med samtidsarkeologi alltså. Och gräver ut det som var i fjol liksom. Eller sophögar som folk har lämnat efter sig för 10 år sedan och sådär. Och sen, men arkeologin började ju för 2,6 miljoner år sedan när de första människorna liksom, eller ja, hominiderna egentligen då lämnar efter sig stenredskap. Så att det är en lång period som arkeologin sysslar med. Ja.
Nå, här hemma på Åland så kommer vi ju inte så förskräckligt rysligt långt tillbaka i tiden i alla fall. Det räknas ändå i 1000 år och inte i miljoner.
Ja, nej, vi kommer ju bara 7000 år tillbaka då, ungefär.
Men det är mycket nog, för det finns en hel del här i våra marker.
Ja, det gör det ju. Jag menar, när de här öarna sticker upp ur havet så koloniseras de ju nästan direkt då. Och sen så används de ju under hela förhistorien.
Mm. Och säljägare och andra som slog ner sina bopålar här.
Ja, och senare jordbrukare naturligtvis. Men sälen har ju spelat en enorm roll under hela Ålands förhistoria och in i historisk tid också.
Det som ju bara fascinerar mig så alldeles enormt är ju just det här med att man spankulerar runt och man kanske slår ner sin spade någonstans och gräver en grop och sådär. Om jag gör det så ser jag ju egentligen ingenting som är spännande. Men om du gör det så reagerar du mycket snabbt om du ser någonting som så att säga avviker från det vanliga. Och det handlar till och med om alldeles vanliga stenar.
Dels kräver det ju visst förarbete liksom innan man går ut och sätter spaden i marken. Jag menar, ett sätt är ju att titta på fornlämningsbilden i området. Har vi gravfält här och i sådana fall var kan boplatsen tänkas ligga, så kan man gå ut i naturen och läsa av terrängen och se var skulle lämpliga boplatslägen vara och sånt här då. Och man kan också rekonstruera det forna landskapet och se var har det funnits vikar och bukter och floder och sånt där.
Så att var är det så att säga logiskt att det ska kunna finnas någonting?
Ja, var är det hög potential liksom för. Och om man har gjort ett sånt förarbete och sen går ut och testar så att säga var det kan finnas grejer, så är det ofta man får napp alltså. För att, och sen det här med stenar så letar vi inte efter helt vanliga stenar, utan stenarna måste ju ha en viss karaktär som gör att vi kan med fog argumentera för att det är mänskliga lämningar. Antingen att de är strukturerade på ett visst sätt, till exempel utgör en konstruktion, eller då att de är formade på något sätt som inte naturen gör.
Mm. Fast vi har en sten här. Får jag ta i den här stenen?
Absolut.
Vad bra. Här är en ganska rund sten. Som om jag nu ser den på det här viset med den alldeles runda ytan upp, så skulle den här inte säga så där hemskt mycket. Men vänder man på den så är det plötsligt någonting lite helt annat. Och ändå så är det för mig en alldeles vanlig sten, men för dig är det här en sten som kan berätta en historia.
Ja, det här är vad vi kallar en knacksten, som är ett slagverktyg då. Det är som du säger en rund sten i kvartsit och det har ju en liksom vittrad yta, eller väderslipad yta längs stora delar av stenen. Men sen längs med hela kanten så har vi liksom små gropar som är resultatet av att man har slagit till den här mot andra stenar då för att tillverka redskap med. Och på ett ställe har det också lossnat en stor flisa, så man ser att den här har liksom den här har inte blivit så här på en naturlig väg, utan det här är ett väldigt systematiskt användande av ett verktyg som resulterar i såna här facetterade ytor och som är skrovliga på det här sättet. Det är svårt att beskriva i radio kanske.
Det är lite svårt att beskriva i radio, men det är onekligen precis så det ser ut. Att det, man kan se nästan ett visst mönster i den. Att den har på lite olika ställen så har den så här lite små gropar i sig.
Ja, den har nötts ner helt enkelt av upprepad användning. Så. Mm.
Men om jag skulle ha hittat den där stenen så skulle jag inte sitta där. Det kräver ett litet tränat öga.
Ja, och det är väl... Det är väl bra om man har lärt sig någonting under sina år.
Mm. Så. Den här stenen, var har den hittats?
Den här har jag hittat i Västra Jansmyra i Saltvik.
Och det är ett område där det har hittats en hel del?
Ja, det är ju de högst belägna punkterna på Åland, så det är naturligt att det finns mycket fornlämningar där.
Mm. Och väldigt mycket av det så är just sten av olika slag. Bland annat?
Ja, det... Folk hade ju behov av redskap och under lång tid så var ju sten det material man tillverkar sina redskap i. Och då blir det mycket restprodukter från det också, redskap som gömmer sig bland alla de här stenarna.
Mm. Det där nu som du tar i din hand, det ser ut att vara en väldigt bearbetad sten. Vad tror du att man har tänkt att det här ska vara?
Ja, det är möjligt att det ska vara en skrapa eller någonting som man har använt för att skrapa hudar med till exempel.
Den har liksom lite en sån modell, den är liksom nerslipad eller nerhackad till en lite vassare sort.
Ja.
Som är lite vass åt alla håll nästan.
Ja, här kan man se exempel på hur man liksom har bearbetat den här åt båda håll. Man har liksom systematiskt format till den här stenen så att den får en sån här rektangulär form, men sen med en lite... avrundad avslutning. Och då kan man tänka sig att det här äggpartiet, och så har man hållit i den så här och skrapa hudarna för att få dem brukbara då.
Mm. Men det här är liksom sånt som, är det någonting som man kan bara anta eller kan man bestämma sig för att veta det? Att det är så den har använts, den där stenen.
Det finns ju sätt att ta reda på saker naturligtvis. Om vi pratar om sten så kan man ju göra slitspårsanalyser. Man kan titta på äggarna med mikroskop och se finns det slitspår här som antyder att de har använts på något sätt. Och man kan till och med, åtminstone på flinta, avgöra vad har den använts till. Därför att olika material är olika typer av brukspår då, som man ser mikroskopiskt. Så att man kan se om man har använt ett redskap för att skära gräs med. Eller om man har bearbetat horn eller skrapat trä med den och sådär. Så att det finns ju metoder att ta reda på saker.
Mm. Vi befinner oss ju nu i det som är ert laboratorium här på Ribacka.
Ja.
Har du ett sånt mikroskop som du kan sätta en sån där sten under här?
Nej, det krävs lite specialutrustning, lite högupplöst mikroskop som inte vi har tillgång till här, nej. Tyvärr.
Men har vi såna på Åland?
Det vet jag faktiskt inte. Det tror jag inte. Sen är det väl så att man behöver någon som är tränad på att avläsa just de här stenarna och se var ska man leta efter de här spåren och hur ska man tolka dem då.
Mm. Så med andra ord, man blir ganska specialiserad inom det här gebitet också.
Ja, så är det ju.
För att hitta olika saker.
Ja.
Men om du skulle ha sett den där stenen sticka upp i backen, hade du genast reagerat för den?
Ja, jag skulle genast ha sett att det var ett arkeologiskt fynd, ja. Det skulle jag ha gjort. Mm.
Men sen finns det andra saker här i den här som skulle kunna vara nästan vad som helst, men den här har också väldigt sleta ytor som antyder att den kanske nog har hackats fram på något vis.
Ja,
eller så är det så att den har spruckit den här stenen och det egentligen är den där skrovliga ytan som är den intressanta.
Ja, jag skulle säga att det är den skrovliga ytan som är intressant, för att det här tror jag är ett så här lite problematiskt fynd, om man säger, beroende på att de här släta ytorna som du pekar på är resultat av en naturliga sprickbildningar i stenen. Möjligen för att den här sedan har legat i tusentals år i marken och så har det sipprat in vatten i sprickorna och så har det expanderat. Ja.
Mm.
Sen tror jag att den här stenen också har påverkats av eld någon gång. Förmodligen under stenåldern. Och spruckit och bildat en sån här väldigt karaktäristisk skrovlig yta där den har spruckit. Men det här fyndet kommer ju tillsammans med en massa annan uppenbart bearbetad sten, så att då har den liksom hamnat med ändå då.
Så vissa stenar så är så att säga så pass otydliga att man nästan bara kan gissa?
Ja, lite så är det. Jag menar, det finns alltid en gradering vad gäller arkeologiska fynd. Vissa kan vara väldigt tveksamma. Och till exempel om vi säger att vi har en plats där vi bara har tveksamma fynd, ja, då kanske inte den platsen är så intressant liksom. Men finns det otvivelaktiga fynd så tenderar det att komma med lite tveksamma grejer också då.
Bara så, för att man kan tänka sig att det trots allt har någon betydelse.
Ja, jag menar, vi vet ju inte allting ännu om förhistorien heller. Vi vet inte allting vad tusentals år gör med material som ligger i marken och sånt här. Så att, plus att det finns alltid fynd som det inte finns någon färdig kategori för, va, som man måste analysera. Till exempel på den här vikingatida boplatsen i Hindersböle som vi grävde i höstas så kom det ett fynd som vi inte riktigt vet vad det är liksom. Mm. Det är uppenbart att det är någonting mänskligt tillverkat, men
vad är det för någonting? Finns det här?
Ja, det finns här. Det är bara att jag inte har plockat fram det.
Vi ska se om du hittar det. Alltså, vi ska berätta att här på längs med den ena långväggen här, faktiskt den enda långväggen där det inte är fönster, så är det en hylla med massor med små trälådor och varje trälåda är märkt med en etikett. Och nu har Kim plockat fram en av de här lådorna och ur den så plockar han ännu ytterligare en liten låda och här står det då ett nummer på den här. Varje pryl, varje grej får ett eget litet nummer.
Ja, i princip kan man väl säga så. Ibland kan det ju vara en grupp av fynd som får ett nummer också.
Ett gemensamt nummer.
Ett gemensamt nummer, lite beroende på hur det har hittats då.
Mm. Men som på den här till exempel, där det står OM753:38. Så 753 är liksom hela den här.
Det är platsens
nummer, ja.
Eller grävningens beteckning.
Ja, och sen så har den här lilla biten som du nu har i din hand nummer 38.
Ja.
Och vad är det som gör att man inte vet vad detta är då?
Ja, jag har inte sett någonting liknande förut då. Och vad det här är, det är som en liten cylinder kan man säga av någonting som ser ut som gips eller bränd lera. Den har också ett hål rakt igenom och sen någon slags linjedekor. Ja, någon slags linjedekor element där. Och det här är ju uppenbart att det är någonting, men vi vet inte vad det är ännu då.
Så hur,
för att det har ju gått av här också på en del. Eller, ja, det är inte ett komplett föremål helt enkelt.
Så hur kan man nu göra för att komma vidare med den här lilla cylinderformade grejen?
Ja, vad man kan göra är att leta paralleller. Alltså man försöker hitta, man går igenom andra grävningar, gärna från samma period då, så försöker man hitta i fyndkataloger, finns det någonting som liknar på det här? Till exempel någonting som där vi ser hur ser fortsättningen ut då. Mm.
Liksom det här är 1500 år sedan det här?
Ja, 1500 år sedan, någonting sånt.
Men där just i Hindersböle, där fanns det ingenting som påminner om det här?
Nej, det här var ett unikt fynd så att säga på den platsen. Sen kan det ju naturligtvis finnas på andra platser paralleller då, men det har vi inte hunnit titta igenom ännu. Mm.
Så det här är ett litet fynd med en stor gåta?
Ja, det skulle vara intressant att få reda på vad det är naturligtvis. Mm.
Men att, då gäller det ju till dels då att hitta mera där. Men har ni inte avslutat den utgrävningen?
Ja, den utgrävningen är avslutad. Så att det här materialet vi har här, det är ju det vi får från den platsen så att säga.
Mm. Så den där gåtan så är lite svårlöst åtminstone om man ser bara till den fyndplatsen?
Ja, men det är väldigt vanligt i arkeologi att man aldrig får svaret på en plats liksom, utan man kommer att måste sammanställa flera grävningar för att göra någon slags syntes då, eller i det här fallet försöka få svaret på vad ett enstaka fynd är.
Mm. Det här måste vara sånt som är lite svårt att förklara för gemene man. Att det här är så spännande. Nu har jag en liten, picky liten grej och det här vet vi inte vad det är och vi vet inte riktigt heller när vi får reda på vad det är. Och då kanske det finns de som tänker, jaha men och.
Jo, nej, men så kan det väl vara. Det kan jag väl förstå att inte alla tycker det är lika viktigt. Men
det berättar
du. Det handlar ju liksom att ge den här platsen en berättelse och en historia, och då är ju varje liten bit viktig naturligtvis, därför att det kan ju vara så att just det där föremålet har någonting väldigt viktigt att berätta då, som vi inte känner till ännu. Sen finns det ju andra fynd på den här platsen, just som till exempel det här fragmentet av ett arabiskt silvermynt som ju i sig berättar en väldigt intressant historia, fast det är så litet oansenligt då.
Ja, det är verkligen inte mycket, men där gäller det att ha ögonen med sig.
Ja.
Och ha rätt penslar igång när man höll på och grävde.
Ja, det här framkom faktiskt i sållningen efteråt här inne på labbet. Så att det hittades inte i fält.
Just det, för det där det kan komma fram saker och ting efteråt också. När man verkligen sitter och silar igenom saker och ting.
Ja, ibland tar vi in jordprover och sånt. Och så sållar man igenom dem inomhus och kan hitta väldigt små grejer då.
Och det där var, den där lilla kärvan var bland annat en sån sak.
Ja.
Och den historien som det lilla myntet berättar, får du berätta nu?
Ja, det berättar ju att Hindersböle-lokalen hade kontakter mot arabvärlden. Och att då ett mynt har letat sig upp, möjligen genom många mellanhänder då, men sen har det hamnat i jorden där. Och
nu ligger det här på Ribacka i en liten pappask.
Och det berättar ju väldigt mycket om tidsperioden. De här mynten är vanliga under 800-talet efter Kristus. Så att då har vi ju en ovanligt bra datering på den här lokalen då.
Precis det. Men här fanns ju också hästtänder och andra sådana saker. Som också hör till samma fyndplats.
Ja.
Det är ju, när man hittar sådana saker, då finns det väl diverse sådana K14-metoder som man kan använda sig av för att liksom tidsbestämma när hästen levde.
Ja, K14-analyser kan man göra på organiskt material då, kol eller nötskal och sånt. Och under senare år har det också blivit vanligt att man kan göra det på ben. Så att det kan man ju göra på Men på till exempel hästen då, om man vill.
Men det har ni inte gjort ännu?
Nej.
Det är ganska dyrbart, har jag förstått det här med de här K14-bestämningarna i alla fall.
Ja, det kostar 3500 kronor per prov, så att det är ju inte, det är inga enorma summor kanske. Men,
nej, men har man hemskt många som man ska skicka dit, så blir det ju hastigt pengar.
Ja, det gör det. Mm.
Men alltså, de här hästtänderna, jag hade aldrig fattat att en häst har så stora tänder för jag såg det här. Så att det är,
här har man ju en.
Rejäla gaddar.
5-6 centimeter kanske.
Ja. Och så ser man att de här är ganska slitna, de som är här.
Ja.
Faktiskt. Och här har vi mera benbitar. Betydligt mindre sorter.
Ja, här hade vi ju vid en sån här kokgrop, så kom det också en hel sällab som låg där.
Mm.
En äldre grönlandssäl som har fått handen avhuggen då. Den hade placerats bredvid den här kokgropen, vilket såg väldigt märkligt ut. Men som jag också ger en fingervisning kanske till var de här groparna som man har eldat i, vad är det för typ av aktivitet man har gjort vid dem? Möjligen någon slags tranutvinning eller
Det har inte bara varit köksgropar, utan det har kunnat vara också, precis som du säger, att man har utvunnit tran.
Vi tänker ju oss att en del av den här boplatsen har varit nästan en verkstadsyta liksom. Eller en, ja, lite industriellt framställning av tran då.
Mm. Högst intressant. Och så har vi lite andra ben då. Det här ser mer ut som fågelben. Men det kanske det inte
är. Ja, nu är inte jag någon osteolog, tyvärr då. Så att jag kan inte ben så här på rak arm. Men det finns fågelben i det här materialet det gör.
Ja. Och det här var någonting som var lite av något grövre slag också.
Ja, kanske en ko eller så.
Ett ben. Mm. Men det här är, hittar man just ben, så det kan ju till och med vem som helst säga att hej och det här är ett ben. Men det är ju kanske inte alltid som det är så gammalt, men det kanske ändå lönar sig om man hittar någon sån här sak att kontakta och fråga, hej hallå, nu har jag hittat ben. Nu har jag grävt och hittat ben.
Ja, hittar man märkliga saker i jorden så är det väl bra att ta dit någon som kan hjälpa en att ta reda på vad det är.
Mm.
Kan jag tycka det.
Precis, det tycker man förstås om man så att säga är i branschen. Och vi ska ta och prata vidare om det här med arkeologi, men vi ska ta och lyssna på lite musik emellan, och vi ska ta en låt som heter Hardangervidda, och den är lite trollsk sådär, och jag tycker det är lite trollskt det här ämnet som sådant. Thank you. det var låten Hardanger Vidda. Och de som stod för den, det var Benny Anderssons orkester. Och ni är välkomna tillbaka till Ribacka där vi håller på och pratar om arkeologi i den här upplagan av programmet Historiskt magasin. Och före låten så tittar vi på lite benbitar. Och sen så gick jag runt här och tittade lite i de här lådorna som finns här längs med den ena långväggen och sa att åh, himmel, här är jättefina benbitar. Men det här var inget arkeologiskt fynd.
Nej, utan det här illustrerar ju kanske hur man kan arbeta som arkeolog. Eller i det här fallet som osteolog. Osteolog är ju en expert på ben då. Och det gör man om man på en arkeologisk plats hittar en massa små fragment av ben, så kan det ju vara väldigt svårt att veta vad är det här för någonting. Och då är det ju bra att man har en referenssamling, och i det här fallet står vi och tittar på en gråsäl, alltså inte en arkeologisk gråsäl utan en modern gråsäl då, som har fått offra sig för vetenskapen, och dess ben ligger nu här i den här lådan. Så då kan man ju jämföra sina arkeologiska fynd med de här benen som finns här och kanske identifiera de här benen. Och så här kan man ju jobba med mycket annat arkeologiskt material också, att man skapar referenssamlingar som låter en jämföra det arkeologiska materialet med en känd.
Man behöver någonting att spegla sina små bitar i.
Ja, någonting att jämföra med och någonting som man vet varifrån det kommer så att säga. Mm. Alltså var i produktionen till exempel.
Så det här är en gråsäl som nu då ligger här. Men sen här är en liten lask där det sen står gråsäl samt fragment av Grönlands säl.
Ja.
Så det här, de här pickismå bitarna, de hör de också till referenssamlingen?
Jo, det är väl någonting som inte kanske är helt uppsorterat här ännu, utan det måste sorteras någonting.
Precis. Men det här är alltså viktiga grejer att ha. Det ligger också ett kranium här på en bänk bredvid, och det är också ett sånt här referenskranium.
Ja, jag undrar om det är ett får som ligger där då, fårskalle.
Jag har lite den modellen på något sätt, så det skulle kunna vara en fårskalle. Men det här är sånt som när man sen då som sagt bara hittar benbitar, så kan man, som man misstänker att hör till just ett sånt djur, så kan man komma och ta fram en sån här låda och liksom fundera på vad det nu är för ben som skulle kunna passa ihop med den lilla bit man har.
Ja, och så jämför man och ser och så om det är det eller om det inte är det.
Ja. Alltså arkeologi, är det ofta så att man blir besviken? Man tror att man har hittat någonting väldigt, väldigt spektakulärt, och så visar det sig att nej, det kanske inte var det heller.
Ja, det mesta arkeologiska materialet går att göra spännande om man vill, tycker jag.
Och det vill du?
Ja, i den mån jag har möjlighet. Därför att allt arkeologiskt material är ändå spår efter någonting som har skett på en plats. Och det blir ju större utmaning ju mindre spår det finns, så att säga. Sen är det klart att det finns aspekten att man vill hitta fantastiska grejer liksom. Och en gång i tiden så var ju arkeologin det, alltså att man skulle ha fina grejer till museet. Idag är det ju inte riktigt så, utan idag handlar det om att man ska försöka rekonstruera historien då. Och berätta hur har vi hamnat där vi är idag. Och då är ju även små spår viktiga liksom. Och analyser av kemikalier i marken och sånt här. Eller jordkemi. Så att på det sättet så är det väl en attitydgrej ifall man ska bli besviken eller inte.
Mm.
Man kan väl bli besviken om ens analys inte ger något resultat. Då är det ju tråkigt då naturligtvis. Men
då har man liksom arbetat hårt och det har inte gett något resultat.
Ja, men då kanske man hade fel metod på något sätt då. Och så får man tänka om och göra nytt.
Händer det ofta?
Ja, det kan det göra. Att man måste pröva sig fram liksom för att hitta rätt sätt att angripa ett material för att få ut information ur det. Det är ju vanligt att det händer.
Mm. För de flesta människor tror jag så handlar ju arkeologi så där väldigt mycket om att man sitter där i sin grop med sina små penslar och så har man märkt ut med snören och här innanför det här området så ska vi nu liksom ta oss fram och så sitter man där i solens sken en sommar och penslar och hittar små saker. Men det största delen av ert arbete det sker ju absolut inte där i gropen, utan det är ju det här efterhandsarbete som är väldigt tidsödande.
Ja, det där arbetet i gropen, det är så att säga datainsamlingen. Och om man samlar in data utan att analysera det efteråt, då kanske det inte var så värdefullt liksom. Så att analysen är ju naturligtvis en väldigt viktig del av det arkeologiska arbetet. Ja.
Mm. Nu finns ju här, om vi tittar på vad du har för grejer här på bordet, som jag antar att man använder sig av, en tandborste till exempel.
Ja.
Den tandborsten ser ut att vara ganska väl använd.
Ja, det kan ju vara att när fynden kommer in från fält så är de väldigt smutsiga, och då vill man borsta av dem lite för att, ja, överhuvudtaget kunna se vad det är. Då.
Mm. Men det är ju lite skillnad på, jag menar, har man en sten, så en sten är en sten, och den är förhoppningsvis ganska hållbar, om inte det är en sån här en flisa av någonting som är väldigt tunn. Men har man, då kan man ju säkert borsta ganska sådär fredigt. Men har man en liten picky liten sak, så måste man väl vara väldigt lätt på handen.
Ja, då kanske man får skölja av den lite försiktigt med vatten eller något sånt där. Det beror ju helt på vad man har att göra med. Mm. Keramik kan ibland vara väldigt, väldigt skör, och därför får man vara försiktig att den inte bara faller sönder då.
Vi har ju här, jag såg en påse här med eller egentligen är här i en liten ask, så finns det så här keramikbitar. Och några är liksom större, några är så att man liksom absolut kan säga att jo, det här är säkert från något kärl.
Mm.
Det här är en som till och med är dekorerad, en kärva som är dekorerad med lite ränder.
Ja.
Men de här övriga, så är de liksom hittade på samma plats precis som här.
Ja,
smulorna och den här större biten.
De är hittade i samma grop, så att förmodligen har en gång stått en kruka där, men den har ju stått där i 7000 år då, så att
det är inte så mycket kvar av det.
Utan naturen har sin gång även vad gäller de här kulturella föremålen. Då.
Mm. Men här finns samtidigt dem. Så finns här till exempel sådana bitar som ser väldigt, väldigt små och oansenliga ut. Men där du kan visa på att det här är liksom övre kanten på den här krukan.
Ja.
Och det var åtminstone, du får
det ta finns i dig själv. Vissa, man lär ju känna igen brottytorna på keramiken, och så ser man var har det inte gått av, så att säga, var är det komplett. Och här har vi en del då där vi tydligt kan se att det är mynningsdelen, alltså översta delen av kärlet.
Jo.
Och även här har vi ju lite stämpeldekor på utsidan av kärlet. Då.
Precis. Så här får man då tänka sig att om man skulle, det är ju nu för tiden så populärt att så att säga göra så här bildrekonstruktioner av hur en sån här kruka skulle kunna se ut.
Ja.
Skulle det räcka med bara en sån här picky liten bit?
Ja, då blir det ju väldigt schematiskt då. Man får ju fylla i mycket
antaganden.
Ur fantasin då. Men jag menar, man vet ju en del av hur de här kärlen brukar se ut utifrån andra fynd man har gjort.
Mm.
Så då visst, man kan ju använda den här, till exempel har man mynningsbitar så kan man ju rekonstruera kärlets storlek, därför att man får mynningsdiametern då, utifrån kurvaturen på mynningsbiten och sånt där. Så att även små bitar kan ju vara en hjälp på vägen i varje fall.
För att ge oss en hint om vilken typ av kärl de
brukade
för 7000 år sedan.
Så den här lilla biten, den kan ju användas till att ta reda på hur stort kärlet var, och den kan också, den ger ju också en visning av hur dekoren på kärlet har varit. Så att vi har ju två element som är viktiga i kärlrekonstruktionen där.
Mm. Och tittar man på det här så skulle jag inbilla mig att det har varit ett ganska stort kärl, för att det är inte speciellt liksom stor kurva på den här, inte, utan det är ganska rakt.
Mm. Det finns ju mallar man kan använda för det där. De kamkeramiska kärlen är ju ofta ganska stora. Det är någon slags förvaringskärl då som man har kanske lämnat på platserna när man har åkt därifrån, att de inte har varit så mobila, utan de har fått bli kvar.
De har varit kanske så stora att det inte har varit så där lätt att släpa dem med sig.
Nej.
Kanske gjorda på plats.
Möjligen.
Möjligen.
Det går också att reda på.
Men då ska man vara ganska, då ska man jobba på både länge och väl.
Ja, det kräver liksom analyser av experter för att ta reda på sånt.
Mm. Och det är ju alla de här analyserna som både tar tid och som samtidigt är väldigt spännande. Att sitta och vänta på resultatet.
Ja, det är det som, jag menar, varje analys ger ju en ledtråd liksom till platsens användning och en pusselbit för att berätta den här historien om platsen då, Ålands historia.
Mm. Du sa, men när vi lyssnade på musiken så sa du att du har hållit på och lärt dig att lite knacka i sten själv och försöka kunna använda verktyg som de använde då för många tusen år sedan. Berätta lite om det.
Det finns ju en gren av arkeologin som kallas experimentell arkeologi som är ganska viktig för att ta reda på just hur vissa typer av arkeologiska material blir till och vad kan redskap användas till och vad kan de inte användas till. Och då försöker man ju helt enkelt rekonstruera hur någonting har skett under förhistorien och så ser man hur och dokumenterar den processen då. Och bland annat så lär man sig ju då det här som vi pratade om tidigare med hur kan man skilja naturliga stenar från formade stenar. Jo. Det är någonting man tydligt ser då om man prövar på själv. Att det här är produkten som man skapar medan man försöker tillverka en viss typ av föremål då.
Mm. Så det har man egentligen väldigt stor nytta av i det övriga arkeologiska arbetet, att man har ägnat sig åt den här experimentella arkeologin.
Ja, man kommer till många insikter när man håller på faktiskt. Man ser att ja, men det här fungerar inte, utan jag måste kanske använda en sten som stöd här, som jag kan använda som ja, städ nästan. Och så prövar man det och sen så hittar man ute på de arkeologiska platserna den här typen av stenar som även de har använt som städ och sånt. Så det
ena ger det andra, det blir liksom en sån här kedjereaktion nästan.
Ja.
Så det har jag aldrig tänkt på. Men det är mycket man aldrig har tänkt på när det handlar om just arkeologi, tror jag.
Ja.
Nej, när man är lekman.
Det är väl inte på varmans.
Men det, ja. Det är liksom det är jättetålamodsprövande i alla fall, det här arbetet. Man ska beväpna sig med en hel del av den varan åtminstone när man sätter sig ner och börjar jobba.
Ja, det kräver en del arbete innan man får resultat naturligtvis. Jag menar, som du ser här, det är mycket fynd och allt det här ska gås igenom så att man får en basregistrering. Och sen kan man gå in och titta på enskildheter, men det måste ju dokumenteras. Och sen kanske man börjar få resultat då efter ett tag när man har gått igenom det här materialet.
Mm.
För att från början så kan det ju bara verka som ett kaos liksom, och det är svårt att överblicka det, och då måste man liksom skapa ett sätt att få den här överblicken.
Hur många är ni nu då som sitter och jobbar med att få överblick över någonting som inledningsvis kan vara ett enda kaos?
Ja, vi är inte så jättemånga. Vi är ju ett fåtal antikvarier på museibyrån.
Så här sitter ni med pannan i djupa veck den här årstiden?
Ja, det dyker ju hela tiden upp arbeten också naturligtvis. Ibland är vi ute i fält också på vinterhalvåret. Vilket inte är optimalt naturligtvis, men ibland är det saker som måste göras. Men annars är det ju vintern som vi försöker ägna åt rapportskrivning och analys då.
Mm. Men just det här, blir det ett ensamt arbete? Att man sitter med sin lilla låda framför sig och tittar på varje enskild liten flisa, eller gör ni saker och ting tillsammans?
Nej, då försöker vi jobba tillsammans ändå, det är ju roligare så.
Ja, att det är liksom, man kan liksom diskutera kring varje enskild liten bit man har.
Ja, inte kanske varje enskild bit, men vissa saker behöver man ju fråga andra naturligtvis, vad den tror om det här och så.
Mm. Om man nu tittar på Åland och jämför med andra ställen, så har jag ändå en känsla av att vi har ganska rikligt med fynd på vår lilla plätt på jorden?
Ja, det beror ju naturligtvis på vad man jämför med.
Ja, no, det är klart förstås, men så här rent generellt så tycker jag att det dyker ju upp nästan hela tiden någonting.
Ja, men det finns ju mycket känt på Åland, och det finns också mycket som är icke-känt ännu, så att det dyker upp nyheter vart efter.
Hur då jublar arkeologen?
Ja, det är spännande när det händer grejer naturligtvis.
Mm, precis. Och alla de här lådorna nu som är här, som är sådana som inte är genomgångna. Vad är liksom målet nu för det här arbetet som är här? Sätter ni upp någon sorts tidsramar för er? Eller Är det här någonting som måste få ta den tid det tar?
Nej, naturligtvis försöker vi liksom planera vår verksamhet så att vi får, så att vi ska kunna bli klara med någonting vart efter. Och inte får det ta hur lång tid som helst naturligtvis. Men ibland är det ju stora mängder material som måste gås igenom och då måste man ju beräkna för det.
Mm. Men som till exempel den här Hindersböle-utgrävningen från förra året då. Tycker du att ni börjar liksom vara klara med den eller är det fortfarande mycket som så att säga söker sina svar?
Ja, där är vi inte klara, utan vad vi har gjort är att vi har gått igenom fynden. Men däremot så har vi olyckligtvis inte kommit igång med analyserna ännu därför att andra saker har kommit emellan då, så att rapportarbete har fått liksom skjutas lite framåt.
Mm. Men det som ju är det goda med rapportarbete är ju att fynden finns ju så att säga. Så att ja, fynden, då brinner det inte på samma sätt i knutarna.
Nej, fynden finns ju som grunder och de är sorterade och färdiga på det sättet. Så att nu är det bara att skriva texten.
Men det är ju inte så bara.
Nej, men det går nog bra.
Ja. För där ger man ju så att säga förstås en fingervisning om historien. Hur viktigt är det att kunna ge en sån här, ska vi säga, inom stationstecken, populär version av sina arkeologiska fynd för att gemene man ska tycka att det är ett viktigt arbete ni gör. Jag menar, istället för att ge bara den här rent ska vi säga, vetenskapliga sidan av det hela.
Ja, jag tycker det är jätteviktigt att man kommer ut med sina resultat och också tillgängliggör dem för allmänheten. Det tycker jag är viktigt.
Mm. Där är ju presentationen ganska viktig. Borde man i de sammanhangen sträva mera till att så att säga ha lite teater kring det hela, jag menar, klä ut folk i någonting som, och ha dem att sitta och jobba med repliker och sånt som det eventuellt är det som ni har hittat och ha så att säga bilder som illustrerar.
Ja, det finns ju en massa olika sätt att popularisera arkeologi på. Jag tycker ju det är viktigt att det inte bara blir spex av det, utan att det finns någon slags grund i materialet och i den här vetenskapliga bearbetningen då. Det tycker jag ju. Men visst, forskare och sådana kan ju ofta bli bättre på att kommunicera ut sina resultat på ett förståeligt sätt.
Ja, för det blir ju lätt så att man pratar sitt forskningsspråk som är väldigt, väldigt svårt för många andra att förstå.
Ja.
Och då,
kan vara.
Då kanske det inte, inom stationstecken, spex kan vara till nytta.
Ja, men jag tycker på museibyrån så ordnar vi ju föreläsningar i höstas och sånt som jag tror att var lättförståeliga och som var välbesökta. Så att det var ju ett sätt i varje fall. Men sen kan man ju naturligtvis pröva andra vägar också.
Precis. Nå, vår tid tillsammans, den börjar hastigt rinna ut och man har hunnit skrapa lite på ytan när det handlar om detta med arkeologi. Vet du redan nu om det kommer att bli någon större utgrävning här under den kommande sommaren?
Ja, det stora arbete som vi kommer att göra i år är förmodligen inventeringar då. Och själva utgrävningarna är av mindre karaktär som planeringen ser ut nu i varje fall. Sen kan det ju alltid dyka upp oväntade scenarion liksom där man måste prioritera om dem. Men för tillfället är det bara mindre grävningar och sen en lite större inventering.
Och när du då säger inventering, vad menar du då?
Ja, då går man ut i naturen och letar lämningar och karterar lämningar. Då. Mm.
Så att då går man ut med någonting visst för ögonen. Man går ut för att se, är det här möjligt att det har varit en boplats?
Ja, och var finns de? Vilka typer ligger det där och där? Så.
Så du får röra dig mycket i skog och mark bara när det blir sommar?
Ja, kanske inte jag då i år, men mina kollegor.
Kommer du att sakna att du mera kommer att vara skrivbordsmänniska nu då?
Ja, det är ju som sagt det är olika aspekter av det arkeologiska arbetet och båda är ju intressanta. Så att visst, man kan sakna när man sitter inomhus på sommaren att få komma ut, men man kan ju gå ut på kortare uppdrag då, naturligtvis som omväxling.
För att få känna den där historiens vingslag i nacken ordentligt.
Ja.
Mm. Hördu Kim, det var roligt, mycket intressant att få vara här och titta på stenskärvor och på keramik. Nästan smulor men också lite större skärvor och framförallt på ben, bland annat hästtänder. Och sen också ben som vi inte alltid är så säkra på vad de faktiskt är för ben. Och den där lilla cylindern, den måste du höra av dig när du vet vad den faktiskt har använts till.
Ja, det ska jag göra.
Jättebra. Då sätter vi punkt för Historiskt magasin här. Och det ska vi göra genom att lyssna på en låt som heter så mycket som I lågornas sken. Om min tekniker kan lyfta upp just den låten. Tack för oss.
Hon fälldes av två unga grannpojkars ord, att hon lustat kring djävulens festbord. Hon är blott 17 år och längs vägen de går blir hon föst som ett djur under glåbord. Hon försöker att nå sin älskades blick, men ser hon försvinner med röken som stiger mot sjön.